församlingen här. Det är verkligen en glädje ni bjuder på när jag får vara med er. Och det är huvudtaget en glädje att få komma till de här väckelsebygderna och de här trogna bygderna där det finns trogna kämpar. Människor som är trogna Herren och hans ord, som inte följer med i alla trender utan som står fast vid de urgamla grundvalarna, evangeliets sanningar. Det är väldigt, väldigt skönt. Det är en trygghet för hela bygden att det finns ett folk som är grundade i Guds ord och som kan låta Guds ord förkunnas. Och vi är ju ganska väl samlade också, det är inte så vanligt nu för tiden. Inte en lördag klockan 3 i alla fall. Så känner privilegierade att vi får komma inför Herren tillsammans. Och det var ju märkligt detta. Jag hade ju inte nämnt någonting för broder Kjell om vilket ord jag skulle lägga till grund för eftermiddagens möte. Men det var precis det han läste. Johannes 8 och de här orden. Så ni har redan hört bibelläsningen som står här på mitt papper. Det var ju märkligt. Det måste ju vara så att Gud talar starkt om detta nu då. Och det var som sagt någonting om det här med att vara en lärjunge som kom så mäktigt till mig. Och jag tror att det ordet frambringar goda känslor hos oss allihop. Att vara en lärjunge, det är ett ohyggligt positivt ord. På något sätt så talar det om en väldigt djup kallelse, en förpliktelse nästan. Å andra sidan är det ett väldigt befriande uttryck, för det på något sätt låter ju påskina att man inte behöver vara fullärd. När man är lärjunge så är man ju inte färdig än, utan man är ju på gång. Och just den där kombinationen av en utmanande plikt och samtidigt den där trösten i att man inte behöver vara fullkomlig, det är liksom på något sätt ingjutet till det där uttrycket att vara en lärjunge. Och lärjunge är ett väldigt bra ord. Det är det naturligtvis på hebreiska och grekiska, men jag tänker på som vi säger det. Lärjunge innefattar egentligen både frälsning och helgelse. Frälsningen kan faktiskt beskrivas som att gå från sina egna vägar till att börja följa Jesus. Vad skulle frälsningen vara om att inte ändra riktning, vända om och börja följa Jesus? Och efterföljelsen är ett väldigt starkt tecken. Det är nästan ett betydelsen av ordet lärjunge, att vara en efterföljare. Och helgelsen, att bli mer och mer lik Jesus. Hur skulle det kunna uttryckas bättre än att man är en lärjunge? En lärling. Och det är klart, går man i lära hos en smed, då blir man ju förslagsvis smed. Möjligtvis tandläkare, men en väldigt brutal sådan. Man gick väl till smeden för att dra ut tänderna. Men går man i lära hos en tandläkare så blir man ju tandläkare. Man gör sin praktik och så vidare. Och svårare än så är det inte. Går vi i lära hos Jesus så blir vi mer och mer lika Jesus. Och därför ska hans folk kunna spegla honom och hans karaktär mer och mer. Desto djupare vi träder in i lärjungalivet. Men för att kunna påminna oss lite extra nu då, så sa faktiskt Jesus så här då i Johannes 8:28. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa det till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Så med Guds ord öppet framför oss ska vi förenas i bön ännu en gång och bara ropa om nåd över de minuter vi stannar inför detta. Herre, vi vill först och främst bekänna ditt stora majestät, din makt och din härlighet, att du är upphöjd överallt. Vi vill bekänna dina enorma möjligheter mitt ibland oss. Vi vill bekänna din oändliga makt. Vi vill känna att du är oändligt fullkomlig i alla dina egenskaper. Åh Herre, du bor i ett ljus dit ingen kan nå. Och vi tackar dig för att du är ljus och inget mörker finns i dig. Herre, vi prisar att vi ändå får komma som barn. Vi får komma oförskräckt i barnaskapets ande och ropa Abba Fader. Vi prisar dig för att du gett oss tillträde till det allra heligaste genom lammets blod. Och att vi idag får komma inför en tron som är nådens tron. För att begära nåd till hjälp i rätt tid. Och nu tror vi att det är rätt tid att begära nåd för detta bibelstudium. Och vi bekänner Herre att utan dig kan vi ingenting göra. Och vi bekänner Herre att vi är beroende av din närvaro mitt ibland oss. Vad smörjelsen lär oss om allting är sanning och icke lögn. Så vi ber dig Herre, kom ibland oss med din smörjelse och undervisa oss. Öppna våra ögon så vi ser, öppna våra öron så vi hör, öppna våra hjärtan så vi kan ta in i tro det som du vill att vi ska se idag. Herre, vi vill ropa med psalmisten, sänd ditt ljus och din sanning, må de leda oss, må de föra oss till ditt heliga berg. Låt oss få den utsikt som bara ditt ord kan ge. Och jag ber Herre att under tiden som vi läser, under tiden som vi tar in, så ber jag att du ska forma oss Herre. Låt det här mötet få evighetskonsekvenser för alla våra liv. Låt det här mötet bli ett möte då vi drabbas av din kallelse och då vi drabbas av ännu mer av den överflödande nåd som ständigt strömmar ifrån dig Herre, för att vi ska kunna bli dina lärjungar. Herre, vi söker inte i första hand egen lycka, utan vi söker din stora ära. Och vi söker själars frälsning. Och i allt detta gör du oss så oändligt lycklig, Herre. Och även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår människa dag för dag, Herre. Och att vara i din närhet är lycka för oss, Herre. Vem i himlen har vi utom dig? Och när vi har dig så frågar vi inte efter någonting på jorden, Herre. Och vi ber Herre att du ska öppna ditt ord. När ditt ord öppnas så ger det vishet och kunskap och insikt åt enkla människor. Så nu Herre, utlämnar vi oss åt ditt nåderika ord som har makt att bygga upp oss Herre på vår allra heligaste tro. Och vi vill be ständigt i anden under det att vi lyssnar in din röst. För ditt namn, så för ditt rike, så för din härlighets skull här i bygden och utöver vår jord ber vi. Namnet Jesus. Amen. Jag tänkte vi kunde stanna några minuter inför det här uttrycket. Då är ni verkligen mina lärjungar. Eller då är ni sannerligen mina lärjungar. Då är ni i sanning mina lärjungar. Det är nästan ännu bättre. För det betyder att lärjungen är djupt förankrad i sanningen som finns hos Jesus. Och det läste vi igår på vårt möte. Ni vet, blivit undervisare i den sanning som finns hos Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och det strömmar sanning ifrån honom. Och vi vet att djävulen, som är Jesu motsats i mångt och mycket, han kallas för lögnens fader. Och Guds folk är aldrig kallade att leva sina liv på lögn eller att omfatta lögner som bryter ner oss. Utan vi är kallade att omfatta sanningen i Jesus. Och den har en helt annan effekt på människosjälen. Den gör oss fria, den gör oss verkligen fria. Sonen är sanningen och sanningen ska göra oss fria. Den sonen gör fri, han är verkligen fri. Så man kan inte ta sonen och hoppa över sanningen. Och vill man ha sanningen, då får man ta sonen. För sonen och sanningen, det är samma sak. Han bor i sitt ord. Han är ju faktiskt själv sanningens ord sänd till oss. Och Johannes säger att när han kom till jorden så kom han inte med lag och bud, utan han var full av nåd och sanning. Så att vara i sanning en lärjunge eller att vara verkligen lärjunge. Det har smugit sig mycket underligt tänkande i kristna led. Ni märker väl inte av det så mycket i Voxnadalen. Men det märks mer i de större städerna. Och kanske mest i det där som skrivs i en massa onödiga tidningar. Och den där tanken att man skulle kunna vara en kristen utan att vara lärjunge. Och det är mycket underliga uppdelningar som görs som inte finns i skriften. Men skriften är absolut klar. Den är absolut klockren. Den är glasklar. Den är kristallklar. Man kan inte vara en troende utan att vara kallad till lärjungaskap. Och man kan inte vara en lärjunge utan att vara en troende. De två, de hänger ihop. Varje troende människa, varje människa som möter Jesus drabbas i samma stund, omedelbart, av en kallelse till att vara lärjunge. Det är vi skapade för, det är vårt rätta element. Det är ursprungstanken för varje människas liv. Att vara en efterföljare av Gudsonen. Vi är skapade till Guds avbild. Och avbilden ska väl i rimlighetens namn spegla originalet. Annars är det ett dåligt konstverk. Vi är inga dåliga konstverk. Gud såg på allt han hade gjort och han sa att det var mycket gott. Så du kan ju titta på din granne och säga... Det var mycket gott. När han gjorde dig så var det någonting mycket gott. Och vi läste igår kväll också att den nya människan är skapad till Guds avbild. Som är skapad till likhet med Gud. Det är oerhörda ord som Paulus tar i sin mun. Men vi förstår att detta talar om vad vi en gång skapades för. Och den nya skapelse som Kjell nämnde här också. Vi blev nya skapelser. Och den nya människan är skapad till likhet med Gud. Precis som den ursprungliga var. Så lärjungaskap handlar om upprättad originalbild. Det handlar om upprättat ursprung. Att bli den som man en gång var ämnad att vara. Det som trasades sönder och smutsades ner. Och tillintet gjordes i syndafallet. Och gjorde oss till någonting helt annat än vi var ämnade för. Lägg märke till att Jesus säger alltså då i Johannes 8:31. Jesus sa det till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Så Jesus själv sätter på något sätt en koppling mellan att komma till tro och vara en lärjunge. Så bort med tanken att man skulle kunna ha någon sorts tro som inte gör en till lärjunge. Den tron är inte värd mycket. Det är en död tro som inte uttrycker sig i ett förändrat eller förvandlat liv. Och det är klart att i Matteus 28:19 blir det väl klarare än någonsin. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det står faktiskt inte ens till troende. Märkligt egentligen. I den stora missionsbefallningen som är grunden för all evangelisation och alla vittnesbörd som vi håller så står det faktiskt, gör alla folk till lärjungar. Det är en väldigt hög kallelse vi har på oss att vara med och forma lärjungar. Och det är naturligtvis ingenting vi kan göra utan någonting han gör genom oss. Genom att låta oss tala och förkunna och låta oss leva liv som är värda att vara föredömliga. Och jag upptäckte en intressant vers hörni, i Apostlärningarna 11:26. Det blir kanske lite av bibelstudium här på eftermiddagen och så ska vi braka och lösa lite tyngre artilleri ikväll. Om det nu går att få något tyngre än Guds ord. Men i Apostlärningarna 11:26 stod det så här, och det här tyckte jag talade till mig väldigt. Det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Det är intressant. De hade kallats för lärjungar ganska länge. Och sen kom det där ordet kristna. Tanken att man skulle kunna vara kristen utan att vara lärjunge fanns överhuvudtaget inte. Utan först var de lärjungar i flera år. Och så småningom så fick man detta hederstitel. De började kallas kristna. Och kristna är naturligtvis uppkallat efter Kristus och betyder den smorde.
Amen.
De hade samma ande som mästaren, samma smörjelse som mästaren och därför fick de, trots att de var bara vanligt folk av skrot och korn, av mänsklig natur, fick de kallas kristna. På Jesu händer är du tecknad, du är uppkallad efter honom, han känner dig och han kallar dig vid namn. Du får kallas hans efternamn, Daniel Kristen Wiklund, Kjell Kristen Broberg skulle jag säga nu, Carl Boberg, hade varit väldigt hedrande att få bli uppkallad. Och, men ännu mer hedrande att få vara uppkallad efter Jesus. Men lägg märke till, lärjungaskapet kom före den här titeln kristen. Nu är det en underbar titel, men lärjungaskap är absolut grundläggande. Vi blir lärjungar i mötet med Jesus. Och man kan inte låta bli och drabbas av Jesus när man har mött honom.
Nej.
Så det tar hela livet liksom, det gör det. Och det är härligt! Så Bibeln sätter likhetstecken mellan tro och lärjungaskap. Och lärjungaskap innehåller naturligtvis ett mått av lydnad. Ordet lydnad är intressant. Att lyda. Jag gick ju min utbildning i Danmark och då säger man ju att lyda. Och ett lyde, det betyder att lyssna. Och ni har ju ganska mycket norskt här i blodet och där ser man att lytte förstås. Och lytte och lyde, det kommer faktiskt från samma ordstam i de nordiska språken. Så att vara lyhörd och att lyssna är tätt förknippat med ordet att lyda. Och vet ni, detta är så intressant. Det är som att den helige ande nästan haft ett finger med i spelet när han ordnade de nordiska språken. För att på grekiska, det ord som Jesus, Gud valde att uttrycka sig på, så betyder det faktiskt att underordna sig det man hör. Lyda. Att efterfölja eller ordna in sig efter det man hör. Så det är intressant. Förutsättningen för lydnad är att man hör. Om man inte hör någonting så kan man inte lyda. Det måste betyda att lärjungen som lyder har fått sina öron öppnade så han faktiskt hör. Och lägg märke till något mycket, mycket intressant, mina älskade damer och herrar. I Johannes 3:36 så står det så här. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Det är en allvarlig vers i och för sig. Det skulle vi kunna stanna mycket inför. Men det som jag tycker är intressant här är att Johannes säger, den helige ande säger, den som tror på sonen har evigt liv och den som inte lyder sonen har inte evigt liv. Han sätter likhetstecken mellan tro och lyda. Ser ni det? Dessa två begrepp är så oerhört djupt sammanflätade i skriftens förståelse av lärjungalivet. Att tro är att lyda. Att lyda är att tro. Och både tro och lydnad är liksom grunden för vårt lärjungaskap. Visst är det härligt? Och skönt att få lyda någon som är så pålitlig. Och bli tvingad till lydnad när man inte ens vet om det är bra saker man är tvungen att rätta sig efter. Det är ju hemskt det. Men att få lyda den som alltid vet bäst. Det är ju en förmån. Hur kan vi ha så negativ inställning till ordet lyda? Ja, kanske för att vi har blivit tvingade till lydnad lite sådär mot vår vilja. Och vi har ifrågasatt de som har krävt lydnad. Men här behöver vi inte alls tänka på det viset. Herren är min herde. Men jag ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Tänk att få lyda och följa en sådan herre. Så alla kristna är helt enkelt med nödvändighet också lärjungar. Ja, men är inte det lite för tufft? Är inte det lite för hårt? Nej, Bibeln känner inte till något mellantillstånd. I de populära stora gudstjänsterna och mötena och på konferenserna så hör man ofta ett uttryck. Och jag tycker alltid är lika retligt när jag hör det. Det får stå för mig, du behöver inte alls reta dig på det. Och jag har kanske också sagt det någon gång. Men då säger man sig att en del vill ha Jesus som frälsare men inte som herre. Som att det vore möjligt. Det är en absolut omöjlighet. Han blir inte frälsare till någon om man inte får vara herre. Och han blir inte herre om man inte får frälsa. Det där att man skulle kunna leva i ett förhållande till Jesus där han är frälsare men inte herre. Att bli frälst utan att bli lärjunge, att komma till himlen utan att livet är påverkat av Jesus. Det är ett mänskligt påfund. Kristen men inte lärjunge, har jag skrivit, är ett självbedrägeri. Nu tror jag att den första punkten står klart för oss. Vi är kallade till lärjungaskap, så sant vi vill vara kristna. Amen. Nu ska jag inte sluta där, det har lite snuppigt kanske. När jag har åkt så långt och duschat och bytt om så ska ni inte hem på en gång. Ordet lärjunge är ett intressant ord som jag sa. Och vi kanske känner igen det lite från lärling som jag också har nämnt. Men vilken är då den grundläggande betydelsen av ordet lärjunge? Ja, det finns ju grundläggande två sätt att ta reda på ett ords betydelse i Bibeln. Det första sättet är ju det som brukar kallas för etymologi. Det är ett korsordsord. Etymologi. Det betyder helt enkelt att man tar reda på ordets ursprung. Läran om ordens ursprung, etymologi. Roten från vilket ordet kommer. Och så upptäcker man något av dess mening utifrån det. Det andra sättet är att se hur ordet används. Man studerar ordets användning, hur ordet förekommer. Har man nu ett ord som lärjunge som förekommer 269 gånger i Nya Testamentet, utropstecken, så är det inte så svårt att räkna ut vad det betyder i sina olika sammanhang och omständigheter. Etymologi, det är ett sånt där ord som du kan höra bibelforskarna tala om som en ganska osäker metod faktiskt. Och det ger jag dem rätt i. Eftersom många ord kan komma att betyda mer och ibland någonting annorlunda än de rotord från vilket de växte fram. Det är en hel del svenska ord som har ändrat sin betydelse också under åren. Och det händer naturligtvis på andra språk. Men nu är det intressant, förstår ni, att i vårt fall är faktiskt roten från vilket ordet lärjunge kommer väldigt närbesläktat med den betydelse ordet har i alla sammanhang. Så ordet lärjunge används etymologiskt så väldigt ofta i skriften att det ger oss en mycket klar insikt i vad ordet betyder. Så jag tänkte nu under några minuter att vi ska använda bägge utgångspunkterna för att riktigt skaffa oss en insikt i vad ordet lärjunge verkligen innebär. Vad tror ni om det? Det tycker jag skulle vara intressant. Ordet används som sagt i olika former ungefär 260 gånger i våra biblar. Vad betyder då själva ordet, vilket är grundordet till ordet lärjunge på grekiska och hebreiska då förstås på bibelspråken? Ja, båda språken går tillbaks till ett ord som betyder att lära, att vara läraktig. Och slår man upp läraktig i ett svenskt lexikon så står det som lätt tillägnar sig kunskaper eller färdigheter. Lite snusförnuftigt. Som lätt tillägnar sig kunskaper eller färdigheter. Nu tänker en del så, hjälp, jag har inget läshuvud. Lugna dig lite. Du ska få höra snart att det har inte så mycket med akademiska poäng att göra. Och vill man veta lite noga vad det heter då, så heter det mathetes på grekiska. Som betyder elev, student eller lärling. Och lamad på hebreiska, det lilmod heter det nu för tiden på modern grekiska, att studera. Men lamad betyder alltså att vara upplärd, tillvand och övad. Intressant. Elev, student, lärling, upplärd, tillvand och övad. Nu hör jag ett ord inom mig. Vänj den unge vid den väg han bör vandra. Där har du det. Att vara tillvand, att vara van vid en väg. Det ligger faktiskt i ordet att lära, både på grekiska och hebreiska. Så det första vi kan konstatera, en lärjunge är en människa som är undervisad av Gud. Fantastiskt, Gud har själv tagit sig an eleven och blivit hans eller hennes lärare. Så, det första signalementet på ett lärjunge, enligt ordet från vilket det härstammar, är alltså en person för vilken Gud uppenbarar sig själv. En lärjunge är alltså någon som verkligen lärt känna Gud. En lärjunge har inte bara läst om Gud. Han har inte bara en intellektuell kännedom om några sanningar om Gud. En lärjunge är någon som i ordets sannaste, djupaste och verkligaste och starkaste bemärkelse själv känner Gud. Det är starkt. Kom ihåg här den Jesu egna ord i Johannes 17:3. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet, att komma till tro, att bli lärjunge, att känna honom som är från begynnelsen. Vi har också aposteln Paulus vittnesbörd, han vittnar ju om hur det gick till när han, denna ärkebuse i kristen bemärkelse, fast han var så from, blev frälst. Han som utvalde mig, Galaterbrevet 1, 15-16. Han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Undervisad av Gud själv. Gud själv presenterar sig i Paulus hjärta. Han fick möta Jesus personligen. Och Jesus själv underströk samma sak i Matteus 11:25. Han brister ut i lovsång och säger: jag prisar i himmelens och jordens Herre för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, far, så var din goda vilja. Så fortsätter han: allt har far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner heller fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Där börjar det. Och det här är intressant. Det handlar alltså inte om att vara vis och klok i världens bemärkelse. Utan det är en uppenbarelse för de olärda och små. Och i den engelska bibeln står det: you have revealed this for babes, står det. För babes. Alltså för de små barnen. De som är som små barn. Som bara tar emot av ett öppet hjärta. Om vi inte omvänder och blir som barn kommer vi aldrig in i Guds rike. Vi måste ha barnets öppna hjärta. Då kan han visa sig själv för oss. Och då kan vi lära känna honom genom en förstahandserfarenhet. När han uppenbarar sig för oss. Så, lägg märke till vad som enligt Jesus är evigt liv. Det är att känna Gud. Och vad är att känna Gud? Det är att ha blivit undervisad av Gud. Att ha fått Gud uppenbarad för sig. Och denna uppenbarelse kommer från Gud själv. Naturligtvis kommer den genom hans ord och genom hans ande som gör ordet levande för oss. Men det är en uppenbarelse från Gud själv utifrån hans personliga agerande in i våra liv. Det upplyser sinnet och själen och vi lär känna honom. Så vi kommer ju ihåg naturligtvis, jag tror att ni hör det inom er när jag talar nu, Petrus stora bekännelse. I Matteus 16, ni vet han sjöng ut. Jesus frågade: vem säger ni att jag är? Du är Messias, den levande Gudens son. Och jag kan se hur Jesus skiner upp och svarar honom: salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig. Utan min far i himlen. Så blev Petrus lärjunge. Han blev undervisad av Gud själv. Här är jag. Här är jag. Vem är du, Herre? Sa Paulus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Vi kan höra ljusskenet från himlen. Omslöt honom och Herren själv uppenbarade sig för honom. Med andra ord, frälsning och att bli lärjunge. Det är någonting mer än bara en mekanisk och naturalistisk process. Det är något som börjar med gudomlig uppenbarelse. Där måste det börja om det ska vara äkta. Det är en uppenbarelse som sker när Gud själv gör sig känd för människan. Så det första vi kan få veta om en lärjunge är att lärjungen blir undervisad av Gud själv. Och känner därför verkligen Gud. Och det är så sorgligt med bara en yttre kristendom. Man kan alla de yttre åthävorna. Och man åberopar sitt medlemskap i den och den välgörenhetsorganisationen. Hjälper inte ett dugg. Hjälper inte ett dugg. En sann lärjunge känner sin Gud. Det betyder inte att han är fullfjädrad. För vem skulle kunna vara det? Det är ingen som känner Gud fullt ut. Men något litet har vi anat. Och det räckte för att lära känna honom. Det andra vi kan säga om lärjungaskapet, det är det här. Nu kommer det. En sann lärjunge känner inte endast Gud, utan också den nåd som Gud har gett honom i Jesus Kristus. Eftersom Gud uppenbarar fullheten av sin nåd i Kristus för sitt folk. Det gör han. Det är den vi sjunger om i sångerna. Det är den vi hör ropas ut ifrån talarstolarna. Det är den vi läser om i våra biblar. fullheten av hans nåd i Kristus för sitt folk. Jag har inte tvekat, säger Paulus, att förkunna för er allt Guds rådslut. Så leta i hans skrifter och ni finner de allra flesta ämnena välbearbetade. Och Paulus gör det klart för detta, gör det klart för oss detta i 1 Korinthierbrevet 2 och 9. Att Gud uppenbarar sin nåd i Kristus för sitt eget folk. Och så står de kända orden. Som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Det Gud har berett åt dem som älskar honom, det har Gud uppenbarat för oss genom sin ande. Många tar ju det här bibelordet för att handla om himlen. Och det skulle det kanske kunna göra. Naturligtvis kan det göra det, för vi har inte sett, hört och anat vad som väntar oss i himlen. Men det är inte det Paulus har i tanken här, utan det är, han säger, Gud har uppenbarat det för oss. Och himlen har vi väl inte nått fram till än. Jag hoppas ingen ska behöva göra det nu under mötet heller. Och gör du det så är det ju Herrens tanke då, men ni ser ju rätt så pigga ut. Utan naturligtvis, det han har uppenbarat, det är någonting vi kan äga här och nu. Vad människohjärtat inte har anat, vad örat inte har hört och vad ögat inte har sett, det har Gud uppenbarat för sitt folk. Halleluja. Och vad är det han har uppenbarat för oss genom sin ande? Ja, vi kan se det i vers 12. Vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det är det som finns nedlagt här i uppenbarelsens mäktiga urkund. Och det är det han vill undervisa oss om när vi läser och lyssnar. Med andra ord, när Gud gör en människa till lärjunge, uppenbarar han för honom rikedomarna av sin nåd i Kristus Jesus. Han uppenbarar allt som är givet. Vad som har blivit oss givet. Den fria gåvan är i centrum. Nåd måste vara en gåva. I samma ögonblick som du försöker förtjäna den, så upphör den att vara en gåva och musslan sluter sig. Nej, ta emot fritt och förintet, så är gåvan din. Vilken lista vi kan få här, hörni. Vilken lista vi kan få. Fri förlåtelse. Fri rättfärdighet. Som är både förlåtelse och att vara iklädd Kristi fullkomliga liv. Fritt tillträde till Gud. Vilken underbar nåd. Vi är ovillkorligt accepterade i Guds famn för Jesus skull. Ja, fritt och förintet ger han oss löftena också. Och det är bara att hämta ut löften som inte kan svika. Löften om nåd, och speciellt då löften om hans närvaro. Han är med oss alla dagar, inte tidens slut. Löften om sin uppmuntran ger han. Löften om sin hjälp, sin kraft, sin ledning. Men inte minst löftet om den slutliga och fria ingången i himmelriket. En sann lärjunge, han får reda på vilken nåd som är given honom i Kristus Jesus. Du tänker sig, oj, kan man få reda på allt det där? Jajamän! Du har fått det nu. Det är lärjungarnas underbara förmån. Herren uppenbarar detta för oss när vi lär känna honom och blir hans lärjungar. Och det här är intressant, att det kommer en sån där chockbehandling ifrån himlen när en människa blir frälst av uppenbarelse. I Efesierbrevet 1:7 skriver Paulus här: I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Det måste vara frälsning, eller hur? Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han skickar med det. Ibland får man ju sådana där sändningar på posten, och då har de lagt med en massa andra små grejer för att man ska, ja, bli lockad till mer köp antagligen. Så var det också när Herren frälste dig. Då sände han med en bonusleverans av vishet och insikt. Så du behöver inte vara en fullfjädrad akademiker. Det räcker med att du har ett barnahjärta. Så ska han fylla ditt hjärta med vishet och insikt. Och du ska få vara en lärjunge. Så det andra vi kan veta om en lärjunge, det är alltså: lärjungen blir undervisad om Guds nåd och känner därför till och känner de andliga välsignelserna. Och sen ska vi ta en tredje punkt här. Det är nämligen så att Gud uppenbarar inte bara sig själv, nåden given i Kristus. Han uppenbarar också sin vilja för sina lärjungar. Sin vilja för sina lärjungar. I psalm 25 och 14 kan vi läsa: den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Det här är intressant i vår tid. Kommer ni ihåg vad det stod om Issaskars stam i första krönikeboken 12:32? Det är kanske ingenting vi går omkring och mediterar på till vardags, men jag ska väcka det till minne i alla fall. Det står så här: av Issaskars söner kom män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. De förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Var finns den lärjungaskaran i Sverige idag som förstår tidstecknen och inser vad Israel måste göra? Det är mycket, mycket tankeväckande. Gud uppenbarar tiden, strategin och tyngdpunkten i olika tider för individ, familj och församling. Och Bibeln är fylld med människor som genom att se Guds vägar i skriften har blivit övertygade om vad som är Guds väg och vilja här och nu. Jag höll på att säga, en frälsningsarmé fylld av lärjungar kommer inte att springa runt i förvirring och dutta lite här och dutta lite där. Det vill vi inte. Och ingen annan rörelse heller. Utan den kommer att se i skrifterna vart vägen går just i denna tid. Och jag tror att det är en tid då vi behöver söka oss nära Herren. Söka oss mycket nära Herren. Och söka göra oss av med så mycket inflytande från den gudlösa världen vi bara kan. Jag tror det är en tid då Herrens varningsrop ljuder över hela landet. Och att det stora Babylon håller på att bli verklighet med religionssynkretism, där påvedömet sitter på tronen, och med våldsamma influenser av ekonomisk och politisk makt över hela jorden. Jag tror det är en tid då Guds ande ropar: dra ut ur henne mitt folk, dra ut ur henne, rör inte vid det som inte tillhör Kristus och hans rättfärdighet. En väldigt allvarlig tid. Och vi kommer aldrig att kunna se klart om vi inte är lärjungar som får undervisning av Herren om vägen vi bör välja. Och jag har valt väg. Jag åker aldrig till Rom. Alltså inte rent fysiskt, det kan jag göra. För det är väl säkert en trevlig stad. Men i andlig bemärkelse så vill jag inte sätta mig i knä på antikrist. Det där får stå för mig och du gör precis som du vill, men jag vill vara en lärjunge. Så den tredje slutsatsen vi kan dra med full kraft om en lärjunge är: lärjungen blir undervisad om Guds vilja och väg. Nu är det så här att en lärjunge... Ursäkta. ...är en människa som inte bara blir undervisad. För det hjälper ju inte. Om han inte lär sig. En lärjunge är en människa som lär sig av Gud. Detta är intressant, förstår ni. Det räcker inte bara att betrakta det. Oh, vi har så bra undervisning i kyrkan. Nej, det är stor skillnad mellan att ha blivit undervisad och att ha lärt sig. Vår läraktighet, nu ska det bli lite påträngande här, var meningen. Vår läraktighet speglar faktiskt vårt hjärtas inställning till vår lärare. Jesus säger Matteus 29 och 11. Nej, 11 och 29, förlåt. Matteus 29 finns inte. Matteus 11 och 29. Ta på er mitt ok och lär av mig. Just det, ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är ödmjuk. Saktmodig stod det för, det är också fint. Ödmjuk. Det här är intressant, mina kära vänner. Lärjungaskap är mycket starkt kopplat till ödmjukheten. Ödmjukheten, den har sin kärna i vissheten om att man själv är väldigt, väldigt liten och att Gud är väldigt stor. Och den kontrasten mellan Guds oändliga kunskap, vishet och fullkomlighet i helighet och kärlek och vår egen bristfällighet och otillräcklighet, den skapar ödmjukhet. Har man inte sett Gud så blir man nog inte ödmjuk. Har man inte sett sig själv blir man inte ödmjuk heller. Skaffa Guds perspektiv, skaffa självperspektiv. Och jag lovar, det kommer att sluta i ödmjukhet. Oj, oj, oj. Vi är skapade för detta beroendeförhållande. Vi är skapade för att vara små inför en stor Gud. Det är därför Johannes döparen, gamla testamentets största personlighet, säger det som sig bör, att jag förminskas. Och han växer till. Vi är skapade inte för att vara självständiga, självgoda, egenmäktiga och egensinniga. Och ändå är det nästan alltid det man stöter på när man går fram. Nej, vi skapades för att ha källan till vår kunskap och vishet i Gud. Så, en lärjunge är en människa som är lyhörd och följsam för sin mästares undervisning. Ja, jag hör vad de säger i bönhuset. De får säga vad de vill. Jag tänker och inte bry mig. Det där kommer att sluta helvete för dig det. För då har du inte blivit lärjunge. Nej, men vad sa Wiklund nu då? Jo då, han sa precis vad han menar. Pröva er själva om ni är i tron. Vet ni inte med er att Kristus Jesus bor i era hjärtan, så består ni inte provet. Pröva er själva om ni har ödmjukat er inför mästarens ord. En lärjung är en människa som är lyhörd och följsam för sin mästares undervisning. Och jag tycker det är så gripande. Vi kan komma ihåg unge Samuels ord. Samuel, han var väl kanske i Isaks ålder, lite yngre kanske. Han gjorde tjänst hos prästen Eli i templet. Fick ju sova nära arken till och med. Det tycker jag var en intressant detalj. Ja. Och då när Eli säger att är det någon som ropar på dig på nätterna, så är det nog inte jag ser, utan det är Gud. Så nästa gång du hör den där rösten, så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och det gjorde han. Tala Herre, din tjänare hör. Inte tjänare Herre, din talare hör. Utan tala Herre, din tjänare hör. Det är skillnaden. Och det här är en sann lärjunges attityd. Lär mig, tala Herre. Jag är beredd att lyssna och jag är beredd att lyda. Lytte och lyde och lyda. En lärjung är alltså en människa vars hjärta är öppet för vad hans Herre vill lära honom. Han är intresserad faktiskt av vad Gud har att säga. Han vill höra allt, han vill veta allt, han vill lära allt. Han öppnar sig som en blomma mot solljuset. Han älskar sin mästares stämma. Och den näst sista jag vill säga här, det är: en lärjung är en människa vars liv är präglat och organiserat efter det han vet om Gud. Och det läste vi ju här igår, men vi skulle kunna läsa vidare i Efesierbrevet 4:20. Ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför, indikativ, imperativ. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det här är en kunskap som drabbar livsstilen. Som gör att vi vandrar på ett nytt sätt, tänker på ett nytt sätt, talar på ett nytt sätt. Har en helt ny attityd, utstrålar någonting nytt. Det går inte an att säga jag är Jesu lärjunge och ha en helt vedervärdig attityd som kan få vem som helst att känna sig modstulen. Få Får du andra att känna sig illa till mods där du går fram, så har du inte lärjungaattityden. Du ska inte fråga din granne, får jag dig att känna dig illa till mods? Nu kanske det blir slagsmål här, men ni vet vad man kallar lärjunge på engelska? Disciple. Det är ju intressant. Disciplene säger man ju i vårt grannland. Disciple, disciple, disciplin. Det är ju det vi använder det ordet. Att vara en disciplinerad människa. En människa vars liv är präglat och organiserat efter det han har fått veta om Gud. Och det här är mycket, mycket nära förståelsen av det grekiska ordet. Det innebär alltså att vara tillvand, invand och anpassad. Alltså, en lärjunge, mina damer och herrar, är en människa med ett disciplinerat liv. Han anpassar, tillvänjer hela sitt liv efter det han har lärt. Ja, men ska det verkligen vara så svårt att vara frälst? Det är underbar nåd att få vara frälst. Och Herren formades med sin nåd och med sin kraft. Man anpassar sig inte för att vinna Guds ynnest. Det är lagiskhet. Väck med det. Man anpassar sig för att man älskar sin Gud och sin Herre. Så det sista jag vill säga. Alltså en lärjunge skiljer aldrig med vett och vilja sin tro från sin livsstil. Han grundar sin livsföring på vad han tror. Det här var en liten resumé av vad ordet lärjunge skulle kunna innebära för oss och vad det skulle kunna lära oss i en stund som denna. Och jag tycker det är så härligt när vi kan läsa till exempel några härliga avslutningsord här. Ifrån Johannes 16 och 26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt, också till råga på allt, som jag har sagt er. Ordspråksboken 1 och 7. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Oj. Ordspråksboken 5 och 1. Mitt barn, ge akt på min vishet, vänd ditt öra till mitt förstånd. Ordspråksboken 12 och 1. Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Och allra sist, psalm 119 och 130. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Amen. Herre, vi prisar dig att du tar dig an människor som har varit bundna i synd och som har varit exempel på slaveri och mörker och själviskhet. Du möter dem med nåd och du frälser och du tar bort våra synder. Och du drar oss upp ur den djupa dyn och sätter våra fötter på den fasta klippan. Och du kallar oss för kungasöner och kungadöttrar. Kungabarn, Herre. Och vi får sitta vid kungens bord. Tack att du ville ha oss till dina lärjungar. Du kunde ju ha utvalt eliten i historien att göra lärjungar av. Folk som det var nog med. Men du tog oss, Herre. Och det är helt obegripligt. Och det bevisar att det finns en nåd som ger nåd utöver nåd. Och jag tackar dig, Herre, för att du är här mitt ibland oss just nu. För att kalla oss till ett djupare lärjungaliv. Herre, låt oss få lära känna dig. Uppenbara dig själv för oss. Låt oss lära känna din nåd given oss i Kristus Jesus. Låt oss få känna dina vägar så att vi kan vandra på dem. Och Herre, jag ber att vi inte ska bara höra utan att vi ska lyssna och lyda. Och jag ber att du ska ge oss en ny lydaktighet och en ny läraktighet så att vi kan formas efter det som du har lärt oss. Herre, jag ber att vi ska få bli ett folk som ordnar och anpassar och som disciplinerar sitt liv helt efter det vi har fått lära oss av vår mästare. Låt oss få bli så präglade av Jesus så ingen kan ta fel där vi går fram. Det här måste vara en av Jesu lärjungar. Jag ber Herre att ingen ska börja fundera på något annat när de ser oss, utan att de ska tänka på Jesus. Herre, så ser du vår bräcklighet, vår svaghet. Du ser hur mycket av vårt eget som fortfarande tränger på och gör sig gällande. Du ser också vår oförmåga att hantera svårigheterna och motgångarna i livet många gånger. Och jag tackar för att du finns där. Och vi får sjunga "Börja om än en gång i mitt liv". Låt mig formas av dig, av ditt heliga bud. Låt mitt liv bli ett redskap för dig. Och jag ber dig här att det ska få ske med någon här i eftermiddag. Ett nytt initiativ. Ett nytt beslut. En ny överlåtelse. En ny längtan. Nu tänker jag inte bara lyssna, utan jag vill lyda. Jag tänker inte bara vara hörare, jag vill vara görare. Nu tänker jag inte bara betrakta, jag vill drabbas av denna underbara nåd som gör mig mer lik Jesus. Kom och sträck ut dina genomstungna händer över oss i denna stund. Och låt den där smörjelsen som lär oss komma över oss, Herre. Och jag ber, Herre, att det ska finnas ett folk i Voxnadalen som går dina vägar på ett sånt sätt så att många häpnar över dina väldiga gärningar. I Jesu namn. Amen. Jag avslutar det här med en sång som handlar om att vara tecknad på Jesu händer. Så kanske finns fler som vill be med oss. Så lämnar jag mötet till Kjell igen.
Och Jesus gick den, var den lydig. Jesus vill göra med oss. Han vill att du och jag ska bli mer och mer smyckad. Halleluja. Det har varit lärjungarnas, vi vet de här Paulus och Petrus och Johannes och det Judas och de här breven vi läser där de vill liksom med det vill de smycka bruden för det som komma skall. Halleluja. Och visst vill vi vara med. Pris Gud. Och jag hoppas att vi har tagit emot här ifrån Guds heliga ord här att vi har att det får bli någonting, att vi får känna liksom att det känns att vi är närmare. Halleluja. Att vi är älskade. Halleluja. Det är Jesus som smyckar bruden. Och Paulus han säger, han ville liksom ställa fram församlingen som en brud. Att jag har trolovat er, säger han, med Kristus. Halleluja. För att kunna ställa fram en ren och helgad brud en dag. Halleluja. Då ska vi vara med. Inte som åskådare utan halleluja. Du och jag, vi är bruden. I den renas vita skruden. Tack och lov. Vi ska sjunga lite här. Sångarna kommer fram och så ska vi sjunga någon kör här i avslutningen. Och du som känner och upplever så här att Herren har talat till dig under mötets gång här. Ta det här tillfället. Kom fram här och ta emot förbön. Genom handpåläggning. Halleluja. Herren älskar dig och vill att du ska göra avtryck där du går fram den tid vi har kvar. Amen.